Hallå, oj, nu hördes jag. Det var bra. Välkomna ska ni allihopa vara till den här kvällen. Och speciellt välkommen givetvis till Morgan Karlsson och till Stefan och Evelina Jensand. Kolla mina anteckningar här. Vi har förhoppningar om en fantastisk kväll. Och det ska man ju alltid ha när man samlas i Jesu namn. Vi kanske inte är så många samlade här idag, men vet ni vad? Om vi var och en blir mer tända av Herren, om vi kan få en ännu starkare förvissning om vad han hoppas och önskar genom oss, så kan utfallet av den här kvällen bli fantastisk. Och har du kommit hit med kanske någonting på ditt hjärta som du går och tänker på inför Herren, så tror jag att Gud kommer kunna använda den här kvällen till att komma dig nära. Och det är min önskan, och jag hoppas det är din önskan, att den helige ande ska få full frihet den här kvällen och verka i ett ord och sång i våra hjärtan. Och jag vill inleda med att läsa ett ord ifrån Apostlagärningarna 4:12 och 13. Och de här två verserna har egentligen sin upprinnelse dagen innan. Därför att Petrus och Johannes kommer till templet och ska gå på bön i nionde timmen. Och det är ungefär klockan, det är ju tre på dagen. Och när de kommer dit och passerar den sköna porten. Jag har aldrig varit i Israel, men skulle åka dit. Jag har däremot sett en bild av templet på YouTube. Och hur templet såg ut, och det var något fantastiskt med det här templet. Men hur som helst, det var inte samma tempel som de var i då. Men då kommer de till sköna porten, och där sitter det ju en lam man som har varit lam sedan födseln. Och då uttalar ju Petrus de här orden: silver och guld har vi inte, men vad vi har, det ger vi dig i Jesu namn, stig upp och gå. Silver och guld kanske vi inte har, så många av oss, det vet ju inte jag. Men vi har Jesu namn. Och det här innebär ju att den här mannen blir ju överlycklig. Och han hoppar och studsar och rusar med Petrus och Johannes. Och det blir ju en uppståndelse. Och Petrus predikar ju och vittnar om Jesus. Vilket ju slutar med att de många människor blir frälsta. Men de själva hamnar ju blir ju tagna av prästerna och tempelvakten, saduséerna. Och dagen efter så ställs de ju till svars för det här som hade hänt. Och Petrus ifrågasätter ju: varför ska vi, här står vi för att vi har, för att en man har blivit botad och helad. Och så predikar de om Jesus. Och så kommer vi till de verserna. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Allting börjar med Jesus. De hade varit tillsammans med Jesus. De var olärda. De var inte mycket för världen. De var fiskare. Inte alla av dem, men flera av dem. Men de hade varit med Jesus. På grund av det så hade de någonting med sig som inte den här världen hade. Och det var att Jesus och den helige ande som hade fallit några dagar tidigare fick verka genom dem. Och det kan precis hända precis oss alla. Att när vi går med Herren, när han är nummer ett för oss, när Jesus är vårt centrum och vår största, första kärlek, då kan det hända oss också. Att vi som är olärda och enkla kan få stå och vittna för människor, innan mängder av människor. Jag vill bara skicka med oss den här kvällen. Att tro inte att du ingenting att ha. Utan vi är alla djupt älskade i Guds ögon. Och vi är ädelstenar. precis som Gideon, så säger jag till dig och mig den här kvällen, du tappar stridsman. Så låt den här kvällen bara få vara en kväll där vi lägger allting åt sidan. Där vi låter den heliga ande verka i våra liv. Och ge den heliga ande full frihet. Tack älskade Herre att vi får bara välkomna dig hit den här kvällen. Du säger ditt ord här Jesus, att det är två eller tre församlar i mitt namn. Där är jag mitt ibland då. Och tack för att du är här, mitt ibland oss den här stunden. Och Jesus, vi vill bara sträcka oss ut mot dig. Vi vill bara längta efter mer av dig den här kvällen. Jesus. Att allting i den här världen får förblekna bort. Att vi får se dig som du är. Och vi ber helige ande, du som känner oss utan och innan. Vi ber att du får ha frihet den här kvällen att verka som du vill. Vi ber om din helige andes välsignelse över Morgan Karlsson som ska predika här. Vi ber att du är med Evelina och Stefan, helige ande, att de får känna sig bundna den här kvällen. Vi ber att den här kvällen inte ska vara en kväll bland många andra, utan det här ska vara en kväll där vi kan få se tillbaka på och se som en kväll när saker och ting hände. När livet tog en annan riktning, Herre. Ja, jag lämnar över den här stunden. Dina underbara händer, Gud Fader, i Jesu namn. Amen. Och vi bara låter den här kvällen gå. Och jag är full frihet till er nu att verka som ni känner att ni vill.
Kommer med ett öppet hjärta och sträcker mig mot dig Gud.
Jag kommer med en förväntan, jag vill beröras av dig. För du har öppnat mina ögon och du har gjort allting nytt. Och du har fyllt mig med glädje, för du har omsorg om mig. Hela mitt liv vill jag följa dig. Hela mitt liv vill jag ge till dig. Hela mitt liv vill jag gå med Jesus. Hela mitt liv vill jag följa dig, hela mitt liv vill jag ge till dig, hela mitt liv vill jag gå med dig. Jag kommer med ett öppet hjärta, jag sträcker mig mot dig Gud. Jag kommer med förväntan, jag vill beröras av dig. För du har öppnat mina ögon och du har gjort allting nytt. Och du har fyllt mig med glädje, du har omsorg om mig. Hela mitt liv vill jag följa dig, hela mitt liv vill jag ge till dig, hela mitt liv vill jag gå med Jesus. Hela mitt liv vill jag följa dig, hela mitt liv vill jag ge till dig, hela mitt liv vill jag gå med dig. Jag kommer med ett öppet hjärta, jag sträcker mig mot dig Gud. Jag kommer med en förväntan, jag vill beröras av dig.
Vi bara välkomnar dig, kungarnas kung och herrarnas. Kom, fyll det här rummet med din härlighet. Kom, fyll våra hjärtan, Herre, med en sång från himlen den här kvällen. Vi sträcker oss mot dig, Herre. När du är här, Herre, så är allting möjligt. Guds läkedom, befrielse och upprättelse. Kom över ditt folk, Herre. Du känner var en som är här just nu. Du känner våra hjärtan, Herre. Du har hört vår bön. Kom, möt oss.
Jag kommer med ett öppet hjärta. Jag sträcker mig mot dig, Gud. Jag kommer med förväntan. Jag vill beröras av dig.
Det är våra bön för den här kvällen. Halleluja. Härligt att vara tillbaka på den här platsen. Vet du att vi var här 2010 sist? Eller möjligen 2011. Jag tror vi hade ett möte med Kurt Johansson också. Ja, det kanske var 2011 förresten. Men dessförinnan 2010 så var vi här på en bönenatt. Vi var några lovsångsteam som var med och lyfte upp namnet Jesus. Det var mäktigt. Riktigt mäktigt. Underbar plats. Jag känner att halleluja, jag vill bara tala ut någonting över den här platsen på det.
Vi har kommit till en plats där Guds härlighet bor. Du har kallat oss och vi kommer nu till dig. För platsen där vi står på helig mark. Herre, du har hört vår bön. Vi har kommit till en plats där din härlighet bor. Du har kallat oss, vi kommer nu till dig. För platsen där vi står på i helig mark. Herre, vi kommer nu till dig. Vi har kommit till en plats där din härlighet bor. Du har kallat oss och vi kommer nu till dig. För platsen där vi står på är helig mark. Herre, vi kommer nu till dig. Herre, vi kommer nu till dig.
Halleluja. Låt det här få vara en sån helig plats. Kungarnas kung och herrarnas herre. Den levande guden och den levande gudens son. Han är här just nu. Han vill fylla oss på nytt. Rena vårt inre. Så sitt med ett öppet hjärta. Låt honom beröra dig.
Gud, du är underbar. Ditt ansikte söker jag. När dina ögon ser på mig, din nåd översköljer mig. Och din nåd översköljer mig.
Gud, du är underbar. Ditt ansikte söker jag. När dina ögon ser på mig, din nåd översköljer mig. Och din nåd översköljer mig. Och Gud, du är underbar. Ditt ansikte söker jag. När dina ögon ser på mig, din nåd översköljer.
Kom med.
Och Gud, du är underbar. Ditt ansikte söker jag. När dina ögon ser på mig, överfölj mig. Din nåd överfölj mig.
Kom över oss ikväll. Rummet. Kom, fyll våra hjärtan med sången från himmelen. Herre, kom med ditt folk. Kom, fyll oss på nytt. Kom, rena vårt inre. Låt oss höra din röst, Herre. Vi vill känna din andedräkt. Vi vill komma nära dig. Vi böjer oss för dig, vår Gud. Kom hela mitt inre. Kom läk varje sår. Kom tänd din eld. Låt den brinna. Våra hjärtan
i mitt inre hör mig bön. Herre, hör min bön.
Kom hela vårt land.
Kom läk alla sår. Kom tänd i mig. Och låt den brinna.
Smält oss samman. Gör oss ett i dig, Herre.
Herre,
hör vår bön. Herre, hör vår bön. Tacka Herren där du sitter just nu. Öppna din mun och tacka honom. Vi tar några minuter med att bara tacka honom. Vad han har gjort i ditt liv. Var frimodig och känner att du bubblar på insidan, så ställ dig upp och bara tacka honom. Det högsta du kan. Jesus.
Tack Jesus.
Du är här just nu. Tackar dig Jesus för allt som du har gjort för mig. Jag tackar dig Jesus. Jag tackar dig för Golgata kors, för blodet som du gav, som har renat mig. Han har renat mig från all orättfärdighet, och han har gjort mig fri.
Han har övervunnit allt det onda. Nu är jag
halleluja, 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 Herren till dig Gud, halleluja, halleluja, halleluja. Han tillhör Gud. Han har renat mig från all orättfärdighet, och han har gjort mig fri. Jag är helt fri. Han har övervunnit allt det onda. Halleluja, äran tillhör dig Gud.
Amen. Halleluja. Vi kanske också skulle presentera oss. Vi har ju presenterat Jesus just nu. Det har vi gjort. Det här är min dotter Evelina. Hon var faktiskt också med 2010. Hon var inte så gammal. Stefan heter jag, och vi är med i en pingstförsamling som ligger utanför Värnamo, som heter Inkyrkan i Bor. Där har vi vårt hem, och så utgår vi därifrån. Och så älskar vi den här underbara brodern Morgan Karlsson. Vi har haft mycket med honom att göra, så det var inte svårt att säga ja när vi fick kallelsen att komma hit. Halleluja. Så vi har en förväntan både på Jesus och på Morgan. Halleluja. Jag vet inte vad du kom hit med för förväntan, men Herren är här just nu, och han vill verkligen gå på djupet med oss.
Amen.
Tack Herre för den här platsen. Du rustar ditt folk för en viktig tid just nu. Jag kan berätta, vi hade en nyårsbön i kyrkan hemma, både på kvällen där och på nyårsdagen. Och när vi kom till tolvslaget så handlade det inte om att gå ut och titta på fyrverkeri eller så, utan vi var prisade Herren. Och så det tolvslaget, det handlade om att vi faktiskt gick ner på knä vi knävägen in i det här nya året. Och jag känner att Gud har kallat oss att gå knävägen. Varenda en utav oss. Menar du allvar med honom, så går du knävägen. Det är då det sker något. Det är då det händer något. Och jag vet att ni har bön här regelbundet. Vi kommer att ha 12 bönesamlingar under nästa vecka och de veckorna som är kvar utav. Och så kommer vi ha något som heter Smålandsbönen. Förresten, det tillhör ju Småland detta också, eller hur? Ni är välkomna. Smålandsbönen den 28 lördag. Då är vi bara inför Herren. Och så går vi knävägen. Och så kommer vi få se på ett förvandlat land. Vi tror på det. Inte bara en from förhoppning. Jag ser ett land som Herren rört. Jag har sjungit där många gånger. Och ibland så tänker man, vad är... Men Herren har talat. Och han har gett oss... Han har gett oss sin vision på hur han vill förändra landet. Och han reser oss upp i sin kraft och sin styrka. Och även den här platsen. Det är inte en plats som... som Gud har glömt. Nej, verkligen inte. Utan en ny tid, ett nytt år, nya möjligheter att stå upp och vara ett ljus för honom. Vi har ingenting att vacka för eller vara rädda, utan vi går i hans kraft och hans böjelse och styrka. Vi kommer få se. Ja, halleluja. Halleluja. Herren går på djupet med oss just nu, det känner jag. Så fortsätt sitt med ett öppet hjärta. Ja, tack Jesus.
Så blir det. Evelina ska sjunga en sång här och så lämnar vi över till mannen. Lyssna på det här.
Jag vill vara brinnande för dig, ständigt återspegla dig. Och det liv jag lever här, leva till din nära Gud. Ditt ord är grunden för mitt liv. Jag vill leva nära dig, forma fram din bild i mig. Jag vill vara brinnande för dig. Kom med liv, kom med kraft. Helige ande, berör mig. Åh, med din kraft till du fyll mig.
Kom med liv, kom med kraft. Helige ande, jag ber, kom och forma mitt liv mer och mer.
Led mina steg, jag vill vara brinnande för dig. Jag vill vara brinnande för dig, ständigt återspegla dig. Och det liv jag lever här, leva till din nära Gud. Ditt ord är grunden för mitt liv. Jag vill leva nära dig, forma fram din bild i mig. Jag vill vara brinnande för dig.
Kom med liv, kom med kraft. Din helige ande berör mig. Kom och
med din kraft till du fyll mig.
Kom med liv, kom med kraft. Helige ande, jag ber, kom och forma mitt liv mer och mer.
Led mina steg, jag vill vara brinnande för dig. Led mina steg, jag vill vara brinnande för dig. Lead me us.
vill vara brinnande för dig.
Amen. Tack Stefan och Evelina, fantastiskt att få känna tillsammans. Nu är smort till att sjunga lovsång. Känner ni det? Att han har med Gud att göra? Det var inte alla som kände det, men innan kvällen är slut så. Hörrni, vad roligt att vara tillbaka i Aneby. Jag tror att jag var här för 15 år sedan, sa jag. Tyckte det lät länge, men kanske 10-12 år sedan. Något sånt, jag kommer inte ihåg. Och jag kommer inte ihåg någonting av den dagen, om det var 2 dagar eller 3 dagar eller 1 möte eller 4 möten. Jag har ingen aning. Jag vet bara att jag har varit i den här kyrkan en gång tidigare. Och det är så befriande när jag får förmånen att åka runt, att jag aldrig kommer ihåg vad jag har predikat när jag har varit på en plats. Inte det fantastiskt? Det var det första jag bad till Gud när jag började min tjänst hösten 92. Det var att jag aldrig skulle komma ihåg vad jag profeterade över människor, eller att jag ska komma ihåg så mycket av det tiden har gått vad jag har predikat. Därför att jag tror man ska vara ledd av den helige ande. Annars är det lätt för predikanter att titta i gamla böcker, vad man har predikat om och vad man har sagt och inte sagt och sen så. Men det, jag har ingen aning. Absolut ingen. Jag vet ingenting om Fredstorgskyrkan mer än att den är väldigt vacker. Inget amen på det heller. En vacker kyrka som Gud har tänkt ska fyllas med människor. En kyrka som Gud har tänkt ska fyllas av Guds härlighet och hans kraft och hans eld. Och jag vet ingenting om historien här, men under tiden som Stefan sjöng här, så hörde jag bara Guds ande säga till mig att vi kommer in på det lite grann här faktiskt, men att det som har gått förlorat, det som har gått sönder, det som är splittrat, det vill Gud återupprätta. Förlåtelsens kraft och försoningens kraft är centrum av evangeliet. Det är det allting handlar om. Jesus, han kom, sann Gud, sann människa. Han gav sitt liv till förlåtelse för alla människors synder, övertramp och till och med för splittring och saker som är sagda mellan varandra. Och jag bara kände hur den helige ande sa till mig att Gud vill på den här platsen återupprätta hans kränkta namns ära. Amen. Och Gud har en plan för Aneby. Jag har som sagt bara åkt igenom här. Jag har ju varit på vad heter konferensen? Smålandskonferensen. Det ligger ett stenkast härifrån, tror jag, om man kastar långt. Att förmånen att vara där 3 år och kommer att vara där faktiskt i sommar också. Men det får du inte säga till någon än. Men jag ska komma tillbaka dit. Men Aneby är ju en plats som är, här bor det människor. Här finns det människor som bor och bygger familjer. Här finns det barn och ungdomar. Här finns det pensionärer. Här finns det längtande människor som behöver evangeliet. Och därför har Gud satt sin församling här. Det viktiga för Gud är inte vad det står på kyrkans fasad eller vilket samfund man tillhör, utan det viktigaste är att vi har ett hjärta som brinner för evangeliet. Om vi tror på det Jesus verkligen kom och dog för, om vi verkligen, verkligen tror på det, så gör det någonting i våra liv. Amen. Fader, vi tackar dig att vi får be i din namn som står över alla andra namn. Herre, tackar dig för det ord du lagt på mitt hjärta den här eftermiddagen nu när vi ska dela ditt ord med varandra. Tack för lovsången, tack för att vi får tillbe dig, vi får ära dig ifrån djupet av våra hjärtan. Vi kan inte nog berätta för dig hur mycket vi älskar dig. Vi tackar dig för att du kom och du dog och du uppstod på 3:e dagen och du har gett oss den helige ande som är kraftens ande, kärlekens ande, självbehärskningens ande. Och vi ber att du helige ande skulle tala till oss genom ditt eget ord den här eftermiddagen. Låt oss få bli till uppmuntran, välsignelse, inspiration och så kanske korrigering och ett uppvaknande i vår ande. Vi tackar dig för vad du gör i vårt land Sverige. Vi tackar dig för det du kommer att göra. Och vi ber också om att din kraft och din härlighet skulle drabba den här platsen Aneby med full kraft, Herre. Välsigna alla mina vänner här som har tagit av sin tid och kommit hit och vill lyssna till ditt ord och vara med och liksom höra vad du säger, helige ande. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. När jag åkte hit idag så satt jag och tänkte så här att det här är ju inte världens bästa helg att ha möten på. Därför är jag så extra tacksam över att du har tagit dig tid att komma hit. Därför att vi har precis firat jul och nyår. Och så kom 13 helgen här och många som hade gudstjänster igår, visionsmöten och du vet. Och så imorgon är många som har församlingsmöten, visionsmöten och du vet, det är fullt upp. Och så klämmer man in två möten med Morgan Karlsson och Stefan Järnsand en lördag i Arneby. Det är ju fantastiskt bra, det talar tro. Så jag är så tacksam över att du har kommit hit, tagit av din tid. Det är mycket roligare att stå och undervisa för människor och inte man är ensam. Jag har gjort det också, vet ni. Jajamän. Uppe inte kanske i en kyrka, men jag har varit i skogen. Jag älskar skogen. Och det predikar kanske som bäst faktiskt. Och då är det ingen som lyssnar, det är ingen människa i varje fall. Det är underbart. Hörrni, jag ska försöka måla en bild och dela lite av mitt hjärta. Det jag upplever och det jag tror du också känner, vad som vi står i mitt uppe i vårt land Sverige. Det finns ju mycket vi skulle kunna säga, vi skulle kunna hålla på i flera dagar här utifrån vad som händer och vad Guds ord säger. Men låt mig börja med att läsa från Johannes evangeliet. Har du Bibeln med dig? Så slår du gärna upp kapitel 14 i Johannes evangeliet. Då står det så här ifrån vers 26. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. I den versen finns hela treenigheten. Vi lever i en tid när den karismatiska delen av evangeliet, jag menar på att bollen är rund, men det, evangeliet är en helhet och vi har en del som kallas för den humanitära delen, barmhärtighetstjänsten, den diakonala tjänsten som hör hemma i evangeliet. Sen har vi en del som är den karismatiska, den övernaturliga delen, livet med den helige ande. Och man kan inte utesluta den ena eller den andra delen, utan man behöver mycket av den helige ande för att leda och leva i ett humanitärt framgångsrikt arbete. I ett diakonalt arbete så behöver vi mycket av den helige ande. Men vi lever också i en tid när den övernaturliga delen av evangeliet håller på att ifrågasättas allt mer. I vårt land Sverige, som är ett av de mest sekulariserade länderna, så kan man se hur nedmonteringen av den predikan och undervisning om nådegåvor, andens dop, bön, fasta, helig ande, hur det inte alltid är lika aktuellt. Vi talar väldigt mycket om andra saker som är väldigt viktigt naturligtvis. Men jag vill bara att du ska förstå detta och höra mig säga detta. Vi behöver mer av den helige ande idag än någonsin. Den helige ande är inte en leksak. Den helige ande är nämligen en person. Den helige ande kan man bedröva, säger Bibeln. Och om man kan bedröva den helige ande så förstår vi att han har känslor. Den helige ande kan man också samarbeta med och göra glad. Och jag vet inte hur du tänker, men om du älskar någon människa väldigt högt, någon du kanske är gift med, eller kanske ett barn, eller en syster, en bror, eller någon du älskar väldigt mycket, så det värsta som finns, det är att göra den personen ledsen. Att se hur någon man älskar blir ledsen och blir bedrövad, det är ingen rolig känsla. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland så har man väl höjt rösten en gång. Jag och min fru Maria, vi har varit gifta nu i 33 år, nu i juni. Varit tillsammans i 35 år. Och det har ju hänt någon gång ibland att jag har höjt rösten till henne. Och hon har höjt rösten till mig. Vi har aldrig bråkat sådär, men vi har höjt rösten och varit lite irriterade på varandra. Vet vi, människor. Ja. Och i samma ögonblick man gör det där och säger, men vad menar du nu? Lägg ner. Va? Samma mikrodelsekund så känner man ju att en taggad, men det där var ju inte rätt sagt. Och om man då går och drar på detta, och så kommer kvällen man ska gå och lägga sig, eller om jag ska åka bort någonstans, eller om hon ska åka bort till jobbet, och så har man inte gjort upp det där, och så närmar sig den där liksom tidpunkten när man ska skiljas åt eller man ska somna, och så har man inte pratat igenom när man gjorde den här, du vet, det är inte roliga känslor. Då vill man ju innerst inne, vill man ju säga ordet förlåt, eller hur? Och det finns ingenting som är så vackert, det finns ingenting som är så kraftfullt som att säga ordet förlåt. Och jag tror och övertygad om att vi är många i Sverige som har en tro på den helige ande, som skulle behöva säga de orden till honom och säga förlåt mig helige ande att inte jag har tagit dig på allvar. Förlåt mig att jag inte har tagit tid med dig. Att jag inte har lyssnat på dig. Förlåt mig att jag har varit bedrövligt uppkäftig emot dig. Förlåt mig. Därför i den här versen så finns hela treenigheten. För det står att hjälparen, den helige ande, kommer från fadern. Och han är sänd i Jesu namn. Alltså förstår vi att den helige ande, han har ett mandat. Han är sänd utifrån fadern. Ett utsändande, ett syfte. Och han är inte sänd i något annat namn mer än i Jesu namn. Och i det namnet kommer den helige ande. Därför att den helige ande är ju Jesu ande. Och det säger mig att det finns en auktoritet i den helige ande. I all ödmjukhet så finns en auktoritet. Så när fadern sänder anden i Jesu namn så gör han det med ett syfte. Och han gör det därför att vi som har en tro på Jesus kommer inte att klara av att leva ett kristuslikt liv om inte vi erfar den helige ande. Och därför så påstår jag att vi behöver mer av den helige ande idag. Om vi ska återupprätta hans namns kränkta ära, om vi ska få se växande församlingar, om vi ska få se söndagsskolan växa, om vi ska få se hur matutdelningen och det humanitära arbetet växer och allt det här, då måste vi bara erkänna att vi behöver mer av den helige ande. Den helige ande är alltså inte något märkligt kryptiskt fenomen som dyker upp i speciella möten med speciella pastorer, predikanter, utan en helig ande är en person som du och jag kan ha gemenskap med 24 timmar om dygnet i vardagslivet där vi är. Jag talar väldigt mycket, undervisar mycket om smörjelsen, och den sista åren har jag ägnat mer tid åt att träna unga predikanter, unga människor. Man har varit i tjänst så länge så har man ju förstått vad som funkar och vad som inte funkar. Och vi förstår att det är den helige ande som bär oss. Det är den helige ande som uppenbarar vilka gåvor vi har. Det är den helige ande som visar oss på det som är och på det som kommer. Och så långt jag förstår så inser jag att den helige ande, det är nyckeln som passar alla lås. Och ibland så när jag undervisar yngre så får jag den här frågan. Om alla, kan alla gå starkt med Gud? Kan alla gå starkt med Gud? Hör du? Och då har jag frågat, vad är starkt med Gud? Ja, att leva ett övernaturligt liv. Alla kan gå starkt med Gud. Alla kan erfara den helige ande. Alla kan ta emot den helige ande. Men det handlar om hur mycket man är beredd att betala priset att gå i de fotspåren. När du läser väckelsehistoria så kan du läsa om gudsmän och gudskvinnor som har fått betyda så mycket för så många. Enkla gudsmän, enkla gudskvinnor. En del är kallade i sin ungdom, en del är kallade av Gud in i speciella tjänster mitt i livet. Och så får de en speciell gåva från Gud. Då får en tro och då får en smörjelse till den gåvan de har fått. Och när man läser väckelsehistoria så ser man att priset som de har fått betala är stort, det är högt. Det är därför som den helige ande avskiljer oss. Han särskiljer oss för våran kallelse, du och jag i Kristi församling är ju helig, eller hur? Vi har fått en helig kallelse, står det. Och ordet helig i grundtexten betyder särskild, avskild, annorlunda. Och då förstår jag i en tid 2023 i Sverige, när så mycket av liberal teologi, sekulariseringen, avtrubbningen känslomässigt både mot Gud och mot församlingen och du vet, entusiasmen och allt detta, när det avtar, så är ju frågan hur mycket är vi beredda i Sverige att betala för att verkligen få se drömmen om ett förvandlat Sverige. Det är en fråga som den helige ande ställer i vår tid. Jag är helt övertygad. Så med den grunden så vill jag ge dig några nycklar. Och jag vill ta dig tillbaka till Gamla testamentet. Där det finns en mönsterbild, kan man säga. För många, många år sedan, när jag var yngre. För vi är väl alla unga fortfarande, eller hur? Det är bara en siffra där, vet du, där man är, som Stefan, han är bara 25 ungefär, eller hur? Du känner dig som 25. Ja. Jag är 54 år, men jag känner mig som 34, 24. Men långt tillbaka när jag var ung så läste jag jättemycket om de profetiska böckerna i Gamla testamentet. För jag förstod tidigt att Nya testamentet har ju sin grund i Gamla testamentet. Jesus och lärjungarna hade ju inte Nya testamentet. De kunde inte referera till Nya testamentet som du och jag. De hade ju bara Toran. Så att de skrev ju historien som vi idag läser. Därför så är de profetiska skriftprofeterna i Gamla testamentet, de är ju superviktiga att förstå i sin samtid, men också att förstå den profetiska dimensionen som pekar in i framtiden. Och när det går till Nehemja bok, så vi går till Gamla testamentet och så slår du upp Nehemja bok. Nehemja bok är en fantastisk profetbok. Jag har en del saker jag vill dela med dig här. För vi ska tala lite om detta, att få se ett förvandlat Sverige, en upprättad församling. Varför säger jag så? Jo, därför jag är övertygad om att allt det Gud vill göra, vill han göra primärt genom församlingen. Vilka är församlingen? Det är du och jag. Organisatoriskt är det inte så viktigt. Det viktigaste är den troendes gemenskapen, att man är en gemenskap. I Nehemja bok så möter du en man, och vi läser ifrån vers 1 i kapitel 1. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susansborg, att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda, och jag frågade dem om judarna, de som hade räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. Och de sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerriven och portarna är nedbrända. Det intressanta är det att när Nehemja får höra det här, då hade han aldrig själv i det här tillfället varit i Jerusalem. Men ändå så brann han för att få höra hur läget var i Jerusalem. Och när han får höra att muren är nerriven och portarna är nedbrända, då tar det hans hjärta fullständigt. Ni vet att det måste finnas utrymme i våra hjärtan att Gud kan komma till. Gud tvingas ju aldrig på dig och mig. Det tycker jag är väldigt skönt. Han har gett oss en fri vilja som ingen kan ta ifrån dig, inte ens Gud. Så man måste själv välja att vara öppen för Guds tilltal. Man måste själv välja att vilja leva ett liv tillsammans med den helige ande i vår tid. Och när Nehemja får höra detta, så står det, när han hörde det, så satte jag mig ner och jag grät. Varför gråter han? Och därför att han blev så berörd i sitt inre när han hörde att Jerusalem var nerrivet och portarna var nedbrända. Den här muren skulle vi kunna likna vid i vårt samhälle. När vi tittar ut i vårt samhälle idag, både värderingar, moraliskt, ekonomiskt, socialt, på olika sätt så tror jag vi kan säga det. Det är mycket som är nerrivet. Det är mycket som har förändrats de 30 åren. Kanske 20 åren. Dramatiskt. På många områden. Och frågan är då, vi som är känsliga, vi som lever med Gud, vi som är uppfostrade och fått uppleva frälsning och fått uppfostrade med att ha med det heliga ändå att göra. Och när vi hör och när vi förstår vår samtid, reagerar vi på det sättet som Nehemja reagerade. För jag ska ge dig några punkter nu utifrån Nehemja bok som för mig är nycklar som ger oss förutsättningar att kanske nå en liten bit på vägen. För att sanningen är den, och jag har ju pingströrelsen som bas, men jag reser 50% i andra områden, andra samfund och i andra länder naturligtvis. Och jag har fått förmånen att vara på riksplanet i olika sammanhang i pingströrelsen och tala om församlingsplantering och rekonstruktioner och regionaltänk. Och man bara inser och man förstår att de kommande 10 åren från och med nu och framåt kommer att se väldigt pessimistiskt ut. Många församlingar kommer att dö ut. Guds rike består alltid. Men den lokala församlingen på många platser i Sverige kommer att dö ut, om det kommer att se likadant ut de kommande 10 åren som det har gjort de sista 10 åren. Nu är jag född optimistisk och jag har fått en helig ande precis som du. Så jag tror på att det går att förändra. Jag tror på att det går att få se en förändring i det här landet. Men då börjar det med kärlek. Det är nummer ett. Nehemja, han hade kärlek till Jerusalem. Trots att han inte ens hade varit där. Jag har bara åkt igenom Bor. Men jag kan ju känna kärlek till församlingen i Bor. Därför att jag känner ju Stefan och Evelina. Jag kan känna kärlek och känna för platser som jag har varit och haft många konferenser. Och vet att här finns det en grogrund för någonting som Gud vill göra. Jag kan känna kärlek fast man inte faktiskt har varit på platser. Och genom åren som har gått så har jag upplevt ibland hur jag har fått kärlek till vissa länder, vissa städer. Och jag har bara vetat i min ande att det kommer bara en tid och några år så är jag där. Och så har det gått i uppfyllelse. Så Nehemja, han får kärlek och det finns ett utrymme i hans hjärta. Och det tar honom så hårt så han börjar gråta. Tänk att man kan älska något så mycket som man gråter. Jag vet att en av mina vänner som är väldigt olik mig men som vi växte upp tillsammans, det är Thomas Sjödin. Vet vem han är? Han är 10 år äldre än mig, växte upp tillsammans uppe i Ådalen. Och han har skrivit en av sina böcker så här. Det är märkligt att man kan vara så glad när man är så ledsen. Och det är precis det handlar om, att när Nehemja kommer och han hör detta så grips han av nöd. Och vad gör han då? Då går han in i det han vet som är det mest intima, det mest integritetsdanande, karaktärsdanande för hans eget liv. Det står att han går in och han börjar, han sörjer det flera dagar och han fastar och han ber. Varför? Någonting hade tagit hans hjärta. Han såg någonting i anden. Han såg någonting för sitt inre. Och det jag tror att det börjar med en medvetenhet i våra egna liv. Om att även om vi med våra fysiska ögon ser att drömmen har ännu inte slagit in, så måste vi låta den helige ande få tala in i vår ande. Så vi med våra andliga ögon så kan vi se någonting annat. Utifrån det vi ser i anden, utifrån det som föds i bön och fasta, och på grund av att vi älskar honom mer än allting annat, då plötsligt så börjar jag se ett förvandlat Sverige, förvandlade platser, ett förvandlat Aneby. Varför då? Därför det finns ett folk som har sett någonting bakom det man ser med sina fysiska ögon. Men det krävs ett utrymme hos oss alla i Sverige så att han kan komma med sin beröring. Det är för hårdhet, uppror, kärlekslöshet, den kommer att tillta. Och därför så behöver vi mer
av den helige ande. Det var kärleken som fick Nehemja att falla gråt. Det var kärleken som gav honom till Jerusalem, som gav honom modet att gå till kungen. För han går till sin arbetsgivare, till kungen, och så säger han så här: mitt hjärta är krossat. Och kungen ser ju på honom att han är sjuk. Kärleken till Jerusalem, nöden för återupprättandet, hade tagit honom så hårt så han blev sjuk. Och det här ser ju kungen. Men det var kärleken, det var drivet av den helige ande som gav honom mod att agera. Vet du, jag är övertygad om att kärleken är grunden för att du och jag ska få se en vision i vårt inre. Det är andra steget som jag tror Gud vill ge oss. Det är svårt att få en vision för någonting. Det är svårt att leva i en dröm om inte man älskar Gud. Därför är kärleken till Gud, det är kärleken till Gud som ger kärleken till människor, som gör att Gud kan plantera en vision och en dröm. Bibeln går så långt, jag talar av erfarenhet, att han säger så här att om ni ska få kraft att älska era fiender, så måste ni älska Gud av hela ert hjärta. Det kommer alltid finnas de som kommer att ogilla den kristna församlingen. Det kommer alltid finnas de som ogillar att vi tror på bön och på frälsning och helande och tror på evangeliet. Det kommer alltid finnas de som kommer att opponera sig, och de kommer att öka i styrka. Det finns de som kommer att hängas ut offentligt i tidningar och tv de kommande åren, bara för att man står fast i Guds ord. Det kommer. Men frågan är ju, hur mycket kärlek har vi i våra hjärtan? Nehemja, han drömde en dröm. Han sörjde, ja, men han tröstades av en dröm. Därför när han ber och utgjuter sitt hjärta där i första kapitlet, så vänder han ut och in på sig. Och han ber, och han går så långt i sin bön, vet du, så det står att han påminner Gud om vem han var. Som att inte han skulle veta det själv. Men han går så djupt, och han vänder ut och in på sig själv. Det här gör någonting med Nehemja. För han fick en vision, och han såg framför sig, det kommer bättre tider. Folket är i stor nöd, de lider vanära, murarna är nedrivna. Men Herre, du har planterat någonting i mig. Jag tror att Gud kan plantera en vision, inte bara i Stefans hjärta och Evelinas och mitt och andras, utan i allas våra hjärtan, där vi bor, där vi är, kan vi få en vision som är greppbar. Och när jag inser att det här klarar inte jag själv, det är då jag måste be: förlåt mig, helige ande, att jag inte har litat på dig. Förlåt att jag kanske har gått i egen kraft. Nu behöver jag dig mer än någonsin. Och så föds det någonting i oss. Jag vet inte vad som finns i dig, vad du ser framför dig i ditt hjärta, när du är i din bönekammare och när du ber. Jag vet inte vad du ser, men jag ser hopp och tro för Sverige. Halleluja. Jag ser hopp och tro. Jag ser en kyrka som reser sig upp. Jag ser en ungdomsväckelse i Sverige som blir frälsta och befriade från demoniska makter och onda krafter, och blir helt satt fria. Jag ser det framför mig. Men vi måste börja med att vi får kärlek, mer kärlek till Gud. En sån kärlek som gör att jag får kraft att till och med älska någon som inte tycker om mig. Jag har sagt till en del vänner som har, för det är ju så, vi är så olika allihop, är vi inte det? Det vore en katastrof om alla vore som jag. Och det är många som tycker. Men det vore lika en katastrof om alla vore som du. Eftersom du tycker att det vore en katastrof att alla var som jag. Men en sak har vi förstått. Att om vi har problem med någon, då brukar jag lite skämtsamt säga så här: gör den personen till din värsta fiende. För du har ett Guds ord på att du måste älska den personen. Kärleken till Gud ger oss kraft att älska människor. För om vi inte kan älska varandra, vi som har en tro, hur ska vi då kunna älska de som inte har en tro? De som kommer in i Guds församling och kommer att bete sig så annorlunda än vad både du och jag gör. Det finns ingenting som är så uppfriskande som att få se nya människor komma till tro och be på ett helt annat sätt än vad jag gör. Ja. Och när man får se det här gång på gång, så ser man att när det kommer in nya människor i församlingskroppen, det är det bästa som kan hända. Ja. Du vet att det bästa sättet att få liv i en gammal hund är att skaffa en valp. Det är att få in nytt blod. Och om vi då har svårt att älska varandra, hur ska vi då älska dem som inte alls kommer att bete sig som du? Nehemja, han fick en sån kärlek, så det enda som brann i hans hjärta, det var att murarna skulle återuppbyggas. Portarna skulle upp tillbaka igen. Det fanns ingenting i hans hjärta mer än detta. Det stod överst. Så han till och med var beredd att lämna sitt arbete. Och du vet, han var ju munskänk hos kungen. Det betyder att han skulle dricka drycken och äta maten innan kungen. Så ifall det var förgiftat så skulle ju han dö och inte kungen. Så han hade ju ett livsfarligt arbete. Han visste ju inte på morgonen om han skulle överleva dagen. Men jag tror att han upplevde att det här var något ännu värre. Att vara med och leda det han hade sett i sitt inre. Att bygga upp muren tillbaka i Jerusalem. Så det tar honom så hårt så han beger sig till Jerusalem i smyg. Och i 3 dagar så rekognoserar han läget. Han tittar hur det står till med staden. Det är därför vi gör böneresor i vårt ministry. Det är därför vi är ute i landet och ber för platser. Vi ber för regioner. För anden talar, anden visar. För det finns andemakter, det finns furstar över platser som måste brytas genom bön och fasta. Det är därför man ber. Det är därför man gör strategiska böneresor. Och precis det gjorde Nehemja. Men han gjorde det med ödmjukhet, för han visste det här klarar inte jag av i egen kraft. Men jag gör det bara för att någonting har tagit mitt hjärta. Ibland så tar oss Gud oss ut på en resa som han har förberett. Där jag egentligen kanske inte själv vill gå. Men jag gör det för att det finns ingenting annat i mitt liv som betyder mer än att göra hans vilja. Det är att följa den helige ande. Pratar du med erfarna människor, troende i Sverige som har kommit upp i åren, som har stått i olika tjänster för Gud. Och när jag sitter ner med dem som är 80, mellan 80 och 90 år idag. Och pratar med dem innerligt och frågar dem, hur var det att följa Guds röst? Hur var det att göra den här resan som det hem jag gjorde? Att vara med och tro på en dröm. Tro på ett återupprättande. Och de säger ofta till mig så här: jag hade inget val. Därför att jag älskade Gud så mycket. Och jag sa mitt ja till honom när han kallade mig. Och så kommer nästa fråga som jag ställer: har det varit lätt? Och då har ofta sagt, både Guds män och Guds kvinnor, nej, det har inte varit lätt. Men vad är alternativet när Gud kallar? Du förstår, Nehemja, precis som du och jag, förstod att han levde inte bara för sig själv. Han levde för andra. Han förstod ganska tydligt att han är bara en liten bricka i ett större pussel. Och då måste vi förstå att när Gud vill återupprätta vårt land, det är klart att Aneby är en liten del av Sverige. Men Aneby är nog så viktig som alla andra platser. Det är därför som Gud talar till varje plats samma sak hela tiden. Det är dags att gripas på nytt av hans kärlek, hans ande, så att ni börjar se det jag ser och börjar få mod och kraft att gå i det jag har sagt. Och det är en utmaning. Det kommer att kosta på. För några kommer det kosta på ett synligt sätt när man jobbar hårt. Några andra kanske det kostar på ett annat sätt. Men det kommer alltid att kosta någonting. Varför? Gud har bestämt det. Att om man ska vinna någonting så kommer det alltid att kosta någonting. Det kostade till och med för Gud när han sände sin egen son. Och när Jesus dör på korset så kostade det hans liv. Och när hans hjärta brast, exploderade för vår skull, så gjorde han det i kärlek. Så vi behöver kärlek, och utifrån kärleken så föds det en vision. Och de ruinerna som vi kan se ibland i vår ande, i vårt land Sverige, och vi kanske tänker, och vi tänker på en nationalsång i våra, att vi tronar på fornstora dagar andligt sett. På 70-talet när jag var liten pojke och min pappa var pastor, vi bodde i Norrland, vi bodde i Östergötland och Skåne, och det var framgång. Man hade 4-6 veckors tältmötesveckor varje sommar. Man döpte hundratals människor. Man byggde kyrkor. Man fastade, man bad. Ungdomar hade bönenätter. Ungdomar blev döpta i helig ande. Ungdomar blev helade. Och så kom 80-talet och sen kom 90-talet. Nu är vi inne i 2023. Jag tror vi behöver en andlig renässans. Jag tror vi behöver se i anden hur ruinerna ska återupprättas. Hur den nedrivna muren i Sverige ska återupprättas. Att hans namn ska bli ärat och älskat och efterföljt igen på plats efter plats. Att det ska återerövras en stolthet i att vara en bekännande kristen. Amen. Att säga jag tror på Jesus. Jag tror inte på mästaren och kraften och guiden och det här new age. Jag tror på Jesus Kristus. Och han har all kraft och all makt i himmel och på jorden. En annan punkt som jag tror är viktig om vi ska få se det här återuppbyggandet som vi pratar om. Det är att det räcker ju inte bara med att få en vision i hjärtat. Det är många som har en vision. Jag har mött hundratals som har kommit till mig och sagt, Morgan, jag har fått en vision. Och jag lyssnar, jag vill tro att jag är en god lyssnare. Och så lyssnar jag och så säger jag, underbart, är det Gud som kommer att bestå? Och så går det 5 år, ibland kanske lite mer, ibland lite mindre. Och så träffar man de här personerna och så frågar lite ödmjukt, hur gick det med den här visionen som du hade fått? Det gick 6 månader, 7 månader, 1 år. Och så rann det ut. Ibland så tror jag att visionerna behöver lite mer än bara just vara en vision. Vi måste kunna förmedla den till andra. Det är underbart om du får en vision. Men om inte du blir entusiastisk över den och vill förmedla den till andra och tala tro till andra, då kommer du bara kanske stanna just till en vision. När pingsväckelsen och pingsrörelsen bröt fram för 100 år sedan ryt i Sverige, så var det många som fick en vision för platser. Man byggde bönhus och missionshus och väckelsen bröt fram. Nyckeln var att man talade vision. Man talade tro. Och så sa man, jag tror på väckelse på den här platsen. Jag tror Gud har gett mig en dröm. Och så talar man drömmen. Och så var det fler som hörde det. Och så var det fler som började känna, ja, men det kanske finns någonting i detta som är Gud. Och så fick man en gemensam vision. Och så byggde man kyrkor i Sverige på 60-talet, på 70-talet. Och så står de där i våra städer idag. Och jag ber till Gud varje vecka i vårt ministry på bönelista. Att våra kyrkor, det som en gång var en vision, som var en eld, som var en entusiasm bakom att det inte ska bara bli historiska monument. Kyrkan i sig är inte viktig på det sättet, men det säger någonting. För det är en manifestation av att det fanns en mission, det fanns en entusiasm. Och jag tror att den helige ande vill ge oss det här drivet, den här entusiasmen. Att börja tro på att det är möjligt. Tror ni på det? Det finns ingenting som heter att det skulle vara omöjligt. Det finns ingenting som säger att Aneby inte skulle kunna bli plats där Guds härlighet kommer på ett sådant sätt och berör människor. Så allt det mänskliga får stå åt sidan och där han får komma och regera. Det är sådana platser som jag är övertygad om Gud söker efter. Det behövs alltså, precis som Nehemja gjorde, han talade tro. Och du vet, när han talade tro så kommer motståndet också. Du vet att i kapitel 2 och vers 10 så står det så här att när honoriten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia hörde detta, alltså att han skulle till Jerusalem, så tog de mycket illa vid sig över att en person hade kommit som ville Israels barn. Tänk att en person blev ett hot. Man blev irriterad över att det var en person som ville väl. Har ni hört? Det kan man säga mycket om. Men det vi ser det är att när han gick i Guds fotspår, när han gick utifrån det Gud sa, så kom motståndet. Och det intressanta är att man läser längre ner i det kapitlet, och kapitel 3 och kapitel 4, så ser man att i samma takt som arbetet på muren fortsatte, man byggde ju sakta upp muren, vet du. Så i samma takt man byggde upp muren så ökade motståndet. Vi ska inte gå in på det nu, men det finns en konfrontation i Guds rike. Det är just därför vi behöver andens ledning och andens kraft. För motstånd kan inte bemötas med goda tankar och lite sammanträden. Motstånd, det måste man bemöta med andligt bistånd och med andens kraft. Avslöja mörkrets makter. Ja. Och därför så blir det en kamp för Nehemja. Man till och med hånade honom, man föraktade de här och gick ut med ett rykte och sa att ni sätter er upp mot kungen och så vidare. Allt det där var ju lögn. Och du vet att när Satan försöker hindra människor att vara med att återuppbygga hans kränkta namns ära och återupprätta det Gud har tänkt, när man inte kommer in på livet på människor, då kan ju Satan starta ett rykte. Har du varit med om det? Har du hört något om det? Ja. Det finns mycket rykten som går, och det drar ju inte länge för en lögn blir en sanning i kristna sammanhang. Bara för att man inte kommer åt den personen, då kan man alltid skapa ett rykte. Precis det som hände här. Och till och med att det går så långt, man blir så irriterad på Nehemja, för han gick ju starkt med Gud, han ville bygga, för han hade ju nöd. Han hade kärlek, han hade vision. Han levde inte för sig själv, men när han gav sig ut för att leva för andra människor så ökade motståndet så pass mycket som man försökte kompromissa med honom och säga: du, det går ett rykte om dig, vi måste träffas, vi måste ha ett sammanträde, för så här kan du inte fortsätta. Och i kapitel 6, du vet, så står det hur man möts, och då säger han så här: jag kan inte träffa er, jag kan inte komma till ett styrelsemöte, därför jag håller på med ett viktigt arbete. Det vi håller på med, du och jag, kan vi tycka ibland vara väldigt lite. Men för Gud är det stort. Och lyssna nu. Det finns ingenting som är viktigare än att följa den helige andes ledning. Fienden vill alltid stämma träff med dem som vill bygga upp Guds rike. För hans plan, Satans plan, är att döda, förgöra och tillintetgöra allt det som har med Gud att göra. Han hatar ju allt det som heter församling. Han hatar allt det som heter förbund. Israel, äktenskapsförbundet och det nya förbundet i Kristus. Alla de förbunden jobbar han starkt emot. Och det är precis det vi ser nu i vår tid. De gamla avgudarna i gamla testamentet kommer tillbaka 7 resor värre. Och då vill det till att du och jag älskar honom mer än alla kompromisser. För det är precis det man försökte göra. För det gick ett rykte om honom, om Nehemja. Men han går inte på det. Han säger, jag har inte tid. Det krävs arbetsvilja. Det är en punkt till. Det krävs arbetsvilja. Vad är det Paulus säger? Det är ett ord som inte är så populärt. Han säger så här i ett av sina brev. Jag har arbetat hårdare än de flesta. Det låter nästan förnärmande. Det låter som en provocerande. Men det han menar är att man kan jobba hårt. Och vissa för oss i Sverige, du kanske är en av dem, så har vi fått olika områden, olika gåvor, olika tro till gåvan. Några gåvor syns mer än andra och Gud värderar inte den varken högre eller mindre. Men för några så kommer det innebära en stor arbetsbelastning. Varför då? Ja, inte för att man inte kommer att klara av det. Det är för att Gud bara har gett oss olika arbetskapaciteter. För Gud säger också i sitt eget ord att han kan inte pröva oss över vår egen förmåga. Så han kommer aldrig kunna bränna ut oss. Så arbetsvilja har skrivit så här. Utan arbetsvilja så kommer det bara bli en vision. Så det räcker ju inte bara med kärlek och vision och entusiasm. Det behövs lite arbete också. Det behövs att det ska manifesteras. Därför om vi talar vision, talar tro, om vi talar bön, om vi talar fasta, om vi talar engagemang, ja, då vill Gud se att det blir verkstad också. Och jag tänker ibland när jag läser gammal väckelselitteratur jag har hemma i min bokhylla, gammal litteratur från 1880-talet, 1890-talet och in över 1900-talet. Och man läser hur pingstväckelsen gick fram i Norrland. Va? Man åkte 3 mil på skidor. Idag var det, lyssnade jag på radion lite, det var 15 kilometer. Det är Tour de Ski, vet du det här. Ja. Åter de 15 kilometer skidor idag. Och då tänkte jag, tänk att det fanns någon som åkte dubbelt så långt till bönemötet. Och så babade några timmar och sen åkte man hem igen. Och så jobbade man heltid på gården. Och så brann man för Guds rike. Det är klart att ingen av oss vill ju ha tillbaka den tiden kanske. Men jag tänker på det engagemanget, den arbetsviljan som fanns. Att man var beredd att jag ska minsann vara med. Första gången jag var i Afrika på en stor konferens och predikade. Så jag var nere i Benin. Så tog det mig så otroligt hårt. På ett positivt sätt. Vi landade på ena kvällen och morgonen efter så skulle vi ha pastorsmöte. Ett 800 pastorer klockan 8:00. Jag kommer till kyrkan i Benin, en kyrka som rymde 3000 människor. Och den var grundad av Catherine Kuhlman, en stor guldplakett. Så kommer in där en halvtimme innan och ska gå och träffa pastorerna och sådär. Och så ser jag hur det ligger hundratals kvinnor på bänkarna och sover. Och jag kommer in till pastorskontoret och vi sitter och får varsin cola och så försöker jag uttrycka min liksom, att tänka att ni tar hand om kvinnor som inte har någonstans att sova, hemlösa kvinnor som inte har någonstans att bo och så här. Och han börjar skratta lite. Han sa, nej, det är inte så. De har bett hela natten. Så de sover några timmar på morgonen nu. Innan de går hem till sina män och byter av dem, så skickar de mannen och barnen till skolan. Sen kommer de tillbaka hit i eftermiddag, så ber de hela natten. Och det, som svensk, som europeisk pastor, så fick man sig en riktig käftsmäll. Och jag som trodde att det var hemlösa kvinnor, han bara skrattade åt mig. Vi har mellan 300 och 400 kvinnor som ber varje natt. Och man säger, hur orkar de det? Och de skulle orka mindre om de inte bad, sa han. De orkar på grund av att de ber. Och nu får vi se hundratals befrälsta varje vecka. Och vi har dop varje söndag. Och det fick vi vara med och se. De döpte flera hundra varje söndag. Och de sa, nu har vi kommit in i det här. Vi har på sig några år nu, sa han. Så nu vågar vi inte sluta be. Och han sa, pastor Morgan, det kostar någonting att få se drömmen. Glöm aldrig det. Så frågar han mig, hur ofta har ni bönenätter i er kyrka i Sverige? Då blir man tyst. Jag sa, vi har det ibland, kanske någon gång i månaden, men inte mer, sa han. Här är det varje natt. Just därför ser vi det vi ser, sa han. Det kostar på någonting. Och när Paulus skriver då att han har arbetat mer än de andra, så det är klart det kan vara provocerande. Men lyssna nu. Om vi tror, och jag talar lika mycket till mig själv, och det lever jag i. Om jag tror och du tror verkligen på en vision, en dröm för Sverige, att de här nedrivna murarna kan få bli återupprättade. Om vi tror på att det finns ett pris att betala. Om vi tror på att det finns en seger och att hans segerkraft är vår segerkraft. Om vi tror det, då kommer det att göra anspråk på vår tid och vår kraft. För 20 år sedan, drygt 23 år sedan, så var jag med och startade en ny församling, en ny kyrka uppe i norra Värmland i Hagfors. Idag är det inte mycket kvar på grund av olika anledningar. Många har flyttat, men de som startade, de är kvar. Men jag minns hur allt det vi höll på med gjorde anspråk på vår tid och vårt engagemang. Och så många som plöjde och la ner sig. Och vi fick se drygt, jag tror var 44-45 stycken som vi döpte på 3 år. Det låter ju jättelite. Men vi gjorde det ändå. Både i kyrkan men också i lägenheter, i badkar. Och jag var själv med och döpte 22 muslimer. Som sen bara försvann, du vet, den vågen kom 2006-2007. Från Tjetjenien och Bosnien och där nere. Fantastisk tid vi hade. Vi hade en bibelskola 9 år med. Hade vi en bra lördag, kunde det vara 60-70 stycken. Och gästtalare varannan månad. Guds kraft föll och det var omtalat. Det bara var som kraft utgjuten i Hagfors. Och när vi ser tillbaka nu så förstår vi att det var så många, och vi visste det, som gav så mycket tid. Och man var beredd att göra allt därför att man hade hört och sett Gud tala. Så det jag säger är det att utan hårt arbete, utifrån vår förmåga, våra gåvor, så är det svårt att få se drömmen bli verklighet. Jag minns hur vi hade såna här församlingskvällar var tredje månad. Vi hade ett apostoliskt ledarskap. Men vi var mer demokratiska, vår ordning än vad många församlingar är i sin egen demokrati. Och så gjorde vi en kväll, så mycket, mycket mat, det är bra. Det är alltid attraktivt, mycket mat. Smörgåstårtor och köttgrytor, och det är en gemenskap. Men då sa vi i ledarteamet, vi skulle alla skriva ner anonymt hur många timmar i veckan ungefär som vi ägnade att titta på tv. Och det tyckte alla var så roligt. Och vi skrev en del. Jag tror inte de skrev sanningen. Jag tror många skrev väldigt mycket mindre. Men det var alltid från 10 timmar till 40 timmar på en vecka. Någon lapp stod det 62 timmar, och undrar vi vem kan det vara. Så läste vi upp de här då på kvällen. 22, 14, 16. Och så satt en kille och plussade på sin miniräknare hela tiden. Och så fick vi då hur många antal 100 timmar i veckan som vår församling ägnade åt att titta på tv. Och så drog vi bort 50% som vi sa, det kanske är nyheter och det är väl okej. Men resten. Och så sa vi, det är bara en liten banal, kanske felaktig, men för oss var det en humoristisk grej att göra. Vi gjorde mycket roliga grejer. Men då förstod vi så mycket tid vi ägnade åt, som vi skulle kunna göra 10% av den tiden ägna oss åt någonting annat. Vi frågade ibland i ledartimmen, hur många böcker har du läst sista månaden? Kristen litteratur, någon uppbyggelse bok, någon bok som talar om församlingsutveckling eller inspirationsbok för ett eget liv, eller hur man blir andedöpt, eller hur man kastar ut demoner, eller tjänstegåvorna eller nådegåvorna. Nej, det hade man ju inte hunnit med. Och det är så det är. Och det ska inte falla någon skuld och skam över dem, det sa vi. Men jag sa, vi sa det, vi tror att om vi har en passion för det vi alla är en del av, så måste vi först och främst gå till oss själva. Och då kommer det göra anspråk på min tid och min kraft. Och jag märker ju idag att tid är en lyxvara. Jag har haft mitt, ska vara lite personlig då, att jag har haft mitt kontor nu, missionskontor i vårt ministry i över 10 år. 2,5 mil ifrån Hagfors i Ekshärad. Och där är det andra företag som har sina kontor. Och där kommer det in chefer på olika statliga institutioner. Chefer som har flera tusen människor under sig faktiskt, och sitter stationerade. Och några har några hundra. Så det är ju chefer, det är ju intelligenta människor. Stort ansvar. Och när jag kom in där för ett antal år sedan, så sa jag att från och med nu är jag eran präst. Har ni problem med någonting, så kom till mig så ska vi be tillsammans. Och nu kommer de. Jag har gjort det i flera år och sagt, Morgan, jag har ett jättejobbigt möte nu klockan 2 här. Skulle du kunna tänka dig att be? Ja, på ett villkor. Att du ber med mig. Och så knäpper vi snabbt våra händer och så ber vi. Och så har många sagt, det är en trygghet att du sitter i huset. Varför? Vi ser att du jobbar hårt. Vi ser att du har en passion. Du brinner. Jag förstår inte riktigt vad du brinner för, men jag ser att du brinner. Det krävs arbetsvilja, en passion. Det krävs en kärleksförklaring till Gud. Och när han ser det, då kommer han att ge oss kraft och styrka. En annan sak jag vill ge dig, det är uthållighet. Och vi ska få se drömmen bli komma uppfyllelse. Nehemja, när han utsattes av tryck och när man ville liksom, du vet, få honom att sluta arbetet, så var det en sak som höll honom vid liv. Det var en sak som gjorde att han höll ut. Vet du vad det var? Det var inte hans förmåga. Han gjorde säkert en del fel och han skuldbelagde säkert sig själv också. Men det var en sak som drev honom hela tiden. Och det var nöden. Nöden gjorde att han orkade hålla ut. Det fanns till och med människor, ett folkslag som hette Tekoaiterna. Och när han ber att de ska vara med och bygga på muren, så står det att de vägrar. Det står att de vägrade böja sin nacke och jobba. Och då kan man tycka att han skulle ha blivit arg på dem och frustrerad. Men han bara låter det vara så. För han förstår att det är inte alla som kommer att vilja vara med. Men han själv, när han mötte på djup tragik, pressade lägen, där de ville att han skulle kompromissa, så var det nöden det han först en gång kände som höll honom vid liv. Och vet du, jag tror det är så att om du och jag ska orka vara uthålliga, kanske att det kommer naturligtvis att förändras över tid. Arbeten förändras och fokus förändras. Men nu talar jag om återupprättandet i det stora. Om vi ska få se visionen leva i vårt inre. Om vi ska få se att kyrkor i Sverige ska överleva. Om vi ska få se ungdomar komma till tro. Om vi ska få se ett genombrott på bönens område. Så kommer det faktiskt vara nöden som är grunden för att vi ska orka hålla ut. Och vi ska inte vara förvånade över om det är människor som inte vill vara med. Låter ju hemskt när jag säger det. Men det har alltid varit så att det är inte alla som kommer vilja vara med. Till och med Jesus upplevde det. Men du och jag har ett ansvar. Du har ansvar för dig själv. Att vara uppkopplad emot den helige ande. Så det här vill jag ge dig idag. Och vill att du skulle förstå det här att hela Nehemjas bok är fylld av en profetisk bild. Det finns så mycket att säga naturligtvis om detta. In i Nya Testamentet, församlingsbilden. Men också in i ditt liv. Att det som har gått sönder i ditt liv, nedbruten mur, nedbrutet självförtroende, glädjen är borta, spontaniteten, tilliten, förlåtelsen, allt det som du vet, det är nedbrutet. Då säger Gud till dig idag, jag vill återupprätta det. Men du kommer aldrig klara det på egen hand. Vi behöver den helige ande. Då måste vi säga, helige ande, kom! Kom! Och den helige ande kommer inte på ett sätt som du förväntar dig att han ska komma. För den helige ande är en person. Och den helige ande vet alltid vad han gör. Den helige ande har jag det största förtroende för. Men en sak vet jag. Att ödmjukhet, det var någonting som Nehemja kände till. Han visste att när han skulle gå till Jerusalem, när han skulle bemöta folket med som led stor vanära, står det, som led stor nöd, då visste han, jag kan inte komma som en andlig besserwisser. Men han kom i ödmjukhet, men i ödmjukheten så fanns det auktoritet. Det är väldigt skillnad på det. Det är väldigt skillnad på att ha auktoritet och vara auktoritär. Och han förstod att komma i enkelhet, utan stora ord, men komma i den auktoriteten som han upplevde i sitt hjärta som Gud hade gett honom. Det var det som var nyckeln. Och folket bara väntade på att någon skulle komma och uppmuntra dem och säga till dem att det ser ut som att det inte är någonting, det är bara ruiner kvar. Men jag har sett någonting annat, och så gick han. Och ända tills dörrarna skulle in på plats i kapitel 8, ända in i planket, så försökte man göra allt för att stoppa honom och hindra honom. Och det som är intressant, som jag måste ändå få säga, det är att det står att muren runt Jerusalem, den blir färdig till halva sin höjd runt om. Det är ganska intressant. Det betyder att för Nehemja var det inte viktigt att det skulle gå fort på ena sidan. Att han skulle delegera folket till den sidan som man skulle jobba på där. Och sen så skulle man glömma den andra sidan. Det viktigaste var att muren blev färdig till halva sin höjd. Varför? För att de arbetade, står det, helhjärtat. Och då förstår man, alla var tillsammans. Alla kände samhörighet. Alla gjorde sin del. Och man såg sig själv vara den andres välsignelse. Den ene trängde inte den andra. Och det viktigaste var inte att det skulle bli färdigt fort. Det viktigaste var att alla som ville vara med och hade visionen skulle få känna sig delaktig. Och det vill jag säga till oss, att ödmjukhet förstå Att jag klarar inte av allt i egen kraft. Jag kan inte klara av allt själv. Men tillsammans kan vi göra lite. Det är därför Gud har tänkt att församlingen är ju kroppen. Där vi är så olika. Men det är just mångfalden som ger förmågan och förutsättningen för Gud att kunna få jobbet gjort. Du når människor som inte jag kan nå och jag når människor som inte du kan nå. Du med din profession, med dina talanger, dina mänskliga gåvor vill Gud använda i där du är bland människor. Och där du är kan du vara med och bygga upp de nedrivna murarna i vårt samhälle. Och så tar du, blir du fylld av den helige ande, så i församlingen så är du med. Och så kommer folk till. Halleluja! Jag ska säga en sak som kanske provocerar lite nu då, men hoppas du förstår mig. Det är inte svårt idag att be med människor till frälsning. Det finns inte en människa fram till idag när jag har frågat efter kort samtal och frågat så här, är det någonting som hindrar att jag får be med dig till frälsning? Och de har ingenting att säga, för vad skulle hindra dem? Och det har föregått av att jag har presenterat Jesus på det sätt som han själv vill bli presenterad. Så om vi ska få se det här tempelbygget, församlingen blir återupprättat i Sverige, då måste vi säga förlåt oss, helige ande. Förlåt oss. Förlåt oss att vi har gått vår egen väg. Förlåt oss att vi har fallit ner i de här groparna av bitterhet, oförlåtelse, skyttegravsmentalitet, istället för att gripas av kärlek till dig så vi kan älska människor, få en vision och få arbetsvilja och entusiasm och leva i ödmjukhet och generositet och se att vi är så olika men att vi får älska varandra. Halleluja! I den här fina kyrkan, den här fina församlingen, så finns det människor, tror jag, som längtar. Så kanske du säger, men jag har inte svarat hur det här ska gå till, Morgan. Nej, inte jag heller. Men en sak vet jag. Den helige ande vet mer än vad jag vet. Därför återigen så vill jag gå mot slutet och säga, så den helige ande är nyckeln som passar alla lås. Jag kan säga när jag står här nu, har stått i en timme drygt, att den helige ande behöver större utrymme i den här platsen. I Aneby naturligtvis. Den helige ande vill komma och göra så mycket. Han vill aldrig skuldbelägga. Han vill aldrig skapa skam. Utan han vill alltid lyfta. Och idag så ska du känna dig privilegierad att du får vara med och bygga upp de här nedrivna murarna. Det är inte tid att lägga sig platt och kompromissa och tycka liksom det får vara, jag har gjort mitt. Det funkar inte så. Jag tror man kan vara driven och passionerad hela livet. Tror ni inte det? Kanske att en helig ande vill säga saker till dig idag, där du kanske måste omprioritera saker i ditt liv. Och en sak har jag förstått genom mina år. Det är att prata och prata är en sak. Men att göra det är en helt annan sak. Och att leva i det, det är en tredje sak. Halleluja! Den helige ande vill ta över. Under förra året så hade jag förmånen att vara på platser. Jag reser ju konstant hela tiden och också viktigt med vila naturligtvis och så. Men jag reste mycket under 22. Och på ett antal platser så var det en sån desperat längtan. Både hos ledarteam och församlingar som är lite format lite större. Som de längtade så efter en helig ande. De var så slutkörda och trötta på sig själva. Och de förstod att det är bara den helige ande som kan göra det. Och den desperationen tog sig uttryck till en sån längtan. Det var bönenätter och man samlade spontant i nya bönegrupper. Och man var i källaren i kyrkan, man gjorde bönepromenader. Och så hade man konferenser och så kom det mycket lovsång och tillbedjan. Och så började hända så anden började tala. Anden överbevisade människor om deras synd i församlingen till att börja med. Och sen så kom människor in och blev frälsta. Halleluja. Jag ska be att Stefan nu så sätter dig. Vi ska ta en stund när vi ber. Jag ska säga så här som jag har sagt på många platser. Jag är så tacksam över att den helige ande inte är svensk. Den helige ande är ju inte annorlunda i Sverige än vad den är någon annanstans. Den helige ande är inte afrikansk eller amerikansk eller i öst. Jag har rest mycket öst och jobbar mycket mot Ukraina nu i vårt ministry. Den helige ande är himmelsk. Och jag tror att de flesta av er som sitter här, när jag kommit upp i åren lite grann, jag ser ju det. Och då är det lätt att tänka, ja men det bästa ligger bakom. Jag har kämpat, jag har försökt och jag har misslyckats, jag har gjort massa misstag. Ja, det där vet Gud om. Vi sitter alla i samma situation. Men en sak vet jag. Att när man säger till Gud, förlåt mig Gud. Då förlåter han. Och så kan man be en frimodig bön och säga, låt de sista åren, de kommande åren, tills mitt hjärta slutar slå. Låt dem bli de bästa. Den bönen längtar Gud att få höra. Många pratar idag om en ny generation som växer upp och som ska ta kyrkan vidare. Många pratar om att ungdomarna är framtidens kyrka. Det är helt fel. Det är dagens kyrka. Men min fråga är, om vi som är äldre, jag är 54, du kanske är lite äldre än många av er. Om den unga generationen, om den ska växa upp, vem ska den luta sig mot? Mina barn, våra barn, äldsta är 28 och 26 och 24, de tre första, var ju fem barn, jag och Maria. De växte upp i en pionjärkyrka med mycket med andens kraft och andedop, befrielser och stark förkunnelse. De vet, de har ett DNA. Men när de är ute på konferenser i Sverige och betjänar människor, så märker de att den generationen har ingen aning om vad Guds närvaro är. Det är en generation som växer upp nu som inte har nosat på väckelseatmosfär. Utan när man säger idag det var ett bra möte, då betyder det att det har varit rökbomber och rökmaskiner och bra musik. Och det är inte fel, jag tycker det är jättebra. Men för mig ett bra möte, det är när Guds ande får komma. Jag var på sån här kyrka för under 22. Några stycken och framförallt en jag kommer ihåg där. Det var rökbomber och maskiner. Det var jättebra. Jätteattraktivt för unga människor. Men så kommer jag och så predikar jag. Och så bjuder jag fram till förbön som de aldrig gör annars. Och så säger jag till dem, de får tända lyset i lokalen så jag ser dem jag ska profetera över. Tänder de lyset och så går jag ner. Det är kanske 100 ungdomar som står där. Som bara vet om en sak, att ett bra möte, det är hög musik och lite cool förkunnelse. Men så kommer Guds ande och så rör Guds ande vid dem. Så de blir andedöpta. Börjar tala i tungor. Några skriker för demonerna lämnar. De har aldrig varit med om det. Varför? Det är ingen som har berättat det för dem. Det är därför som du som är äldre är superviktig. För Gud pensionerar aldrig någon. Han bara passionerar. Jag firade 30 år i november i min tjänst. Och jag sa till Gud, jag vill ha 30 år till. Minst. Då är jag 83. Tyckte min fru var jättebra. Jag tänker inte pensionera mig. Birger Skoglund är ju en annan man som ni känner igen. Han pensionerar sig inte. Ove Lindeskär är 79. Han pensionerar sig inte. Sen möter jag pastorer som är 63 och tänker, åh vad skönt, jag har bara 2 år kvar till pension. Då slipper jag församlingen sen. Tänk och tänk. Jag förstår inte. Ska vi be tillsammans nu innan vi tar ett break med lite fika, att jag all enkelhet har talat om det här nerrivna murarna. Du kanske ser Aneby framför dig. Du kanske ser ditt kvarter. Du kanske ser din arbetsplats. Så vill Gud använda dig. Fader, vi tackar dig. Tackar dig helige ande att du är här. Tack att du känner våra hjärtan och du ser i all enkelhet och längtan den här kvällen. Herre, vi tackar dig för att du är en god Gud, att du älskar oss trots våra felsteg, trots våra misstag. Tack att du lyfter av all känsla av skam och skuld över saker som vi skulle ha sagt eller inte skulle ha sagt och gjort eller inte gjort. Tack att du är en Gud som sänder din son för att du skulle få ge ditt liv och upprätta en förlåtelsens väg. Herre, vi vill ställa fram våra liv till ditt förfogande. Och vi vill säga till dig idag att för oss fram i segertåg. Låt oss få se drömmen. Låt oss få älska dig Gud mer än allting annat. Låt oss få gripa som en vision för upprättade murar. Nya portar. I ett samhälle som håller på att förfalla på olika sätt, Herre. Hjälp oss som troende, som din församling, vara maktfaktor i samhälle efter samhälle. Låt oss sträcka på vår rygg och anta den plats som du har satt oss att vara i. Tack för apostolisk kraft, profetisk skärpa. Tack att du bekläder oss med allt det du har tänkt, Herre. Tack att ingen demon, ingen satan själv kan hindra det du har tänkt. Utan vi är villiga att betala priset för att vi ska få se drömmen och visionen om ett förvandlat Sverige. Tackar dig att vi ska få stå mot tryck av kompromiss. Trycket av att ge upp. Tack att du ger oss en arbetsmoral, en entusiasm. Så vi kan hålla ut i det du har gett oss var och en. Även om det förändras, både församlingskonturer och att den är elastisk och saker förändras, så låter du det du har lagt ner i våra hjärtan, kallelsen, gåvan, låt det aldrig få ebba ut. Tack att du för oss tillbaka till det plats där allting började. I Golgata kors, Herre, där du gav ett liv för oss, där korset vill vi bekänna oss till den här dagen. Tack för kraften som flödar från Golgata kors. Tack för förlåtelsen som flödar från Golgata kors, Herre. Vi tackar dig för att du vill komma med din ande till uppmuntran och välsignelse. Till inspiration, Herre, till mina vänner här eftermiddagen, Herre. Låt ingenting av otrons pilar få ta fäste i mina vänners hjärtan. Tack att du lyfter dem upp, Herre. Låt dem få se det du ser, Herre. Låt dem få känna det du känner för de här bygderna, var de än kommer ifrån, Herre. Låt dem få se att det är möjligheternas tid nu. Att ingenting av det som finns i historien kan skymma det som ligger i framtiden, Herre. Vi bryter i Jesu namn ondskans andemakter som vill påminna om det som en gång var. Och när du kommer, du Satan, och påminner om historien, då påminner vi dig om din framtid. För du ska brinna i helvetet. Och du har ingen del i det som Gud har planerat för den här platsen. Därför tackar vi dig för att du reser upp en längtan. En längtan. En längtan. Att få se. Att få vara en del i det som du har tänkt. Jag ber, Herre, om frimodighet för var och en av dem som är här inne. I vardagslivet när de möter människor. Låt dem få profetiska tillfällen. Att tala tro. Att lägga händerna på dem som behöver handpåläggning. Och be tronsbön. Att tala vishet. Att tala uppmuntran. I en tid då så mycket skakar. Tack att du gör det, heligande. kora la barra shakara la bandia. Joboro la boro la barra shakara la bandia. Se pere la mani osto coro la borio sombra malaria. Chiedo l'ombragno sto craste la mendiano soboro la mondia. Logro ste le beresse la mantario sulla mancandia. La bassa chiede la nende. Det finns en kvinna här inne. Jag ska inte peka ut dig, men Gud vet vem du är. Och för många år sedan så la Gud ner gåvan i dig. Gåvan att profetera. Inte bara att profetera, men att du såg orsak och samband och verkan. Men så har du bemötts med ord och blickar som talar mer än 1000 ord. Och så har du tystnat. Men Herren har sett dig och han säger till dig det jag en gång lade ner i dig. Det har jag aldrig tagit tillbaka. Jag har sett ditt hjärta. Hur du har lidit av att du har känt min röst, men du har inte orkat tala ut. Du har sett dig i anden som fungerar. Du har sett den andliga infrastrukturen. Du har sett hur svart är svart och vitt är vitt. Och i din tjänst så finns det inga gråzoner. Men du har tystnat. För att du möttes av ord som var så smärtsamma. Men Herren säger till dig, det är tid nu min syster att tala ut. Var inte rädd. Tala ut. Och jag ska visa dig där du talar ut i ödmjukhet. Och den smärta som också kommer innebära ibland att tala ut, så ska jag vara med dig. Jag ska låta min hand få vila över dig på ett sådant sätt så du kommer att känna det tydligt att du är buren. Men tala ut min dotter. Tala ut. För det är tid att tala ut. Håll inte tillbaka. Jag sätter dig fri i Herren Jesu Kristi namn. Vi ska strax gå mot avslutningen här och fika. Men jag vill bara, det kommer till mig så starkt i min ande igen. Att på denna plats så vill Gud försona. Gud vill försoning. Han vill läkedom. Han vill hela sår. Jag ska inte säga så mycket mer om det, fast jag skulle kunna göra det, för jag ser bilder framför mig. Men det är dags, säger Herren, att låta er förstå. Och du vet vad jag talar om. Förstå att när Jesus dog så tog han även all oförsonlighet för att du och jag skulle slippa leva i oförsonlighet. Så han vill ge läkedom och hälsa på denna plats. Det är inte för de stora ordens skull, de långa bönernas skull han hör er. Han hör oss alltid från ett ödmjukt hjärta som längtar. Halleluja. Korala mandjust. Korala borla sara rostala mandiani. Jombro kostala grandiani. Sekine lendi. Jag ska be att Stefan tas med någon sång till slut innan vi tar kaffe här. Så fortsätter vi sen 7:00.
Ära till Guds namn. Love.